Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Mycket välkomna till Agendasättarna igen. Jag som gör denna podd heter Anders Hedhamre. Jag gör den tillsammans med Sportexpressen, såklart. Det där är sen gammalt nu. Kontakta gärna mig med feedback och åsikter på Anders Sedhamre på Twitter eller via mail, där jag hittas på anders@agendasattarna.se. Efter en stekhet VM-sommar flyttar vi nu fokus till allsvenskan och svensk fotboll. Superrelevant ur det perspektivet i veckans Agendasättarna när tränaren för Sveriges Champions League-hopp är på besök i podden. Det blir norskt alltså när Malmö FFs tränare Åge Hareide ska lägga ut texter om varför han kom tillbaka efter att ha bedyrat att han var klar med tränaryrket. Vad Guillermo Molins skada innebär för Malmös Europasatsning. Högerpolitik, minsann. Och huruvida han kan tänka sig att ta över det svenska landslaget. Tack till Felix Hall. Han klipper denna podd. Jag vill också informera att jag gjorde intervjun i en hotellobby, så eventuellt störande ljud får man helt enkelt betrakta som trevliga miljöljud. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen, så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu lyssnar vi till Åge Hareide. Då säger jag hjärtligt välkommen till Åge Hareide.
Tack för det.
Uttalar man namnet på det sättet?
Det uttalas helt perfekt av en svensk, så det var helt rätt.
Strålande. Alla gäster får berätta om sin yrkesroll först och främst. Berätta om din.
Ja, så den rollen jag har idag, jag tänker på. Ja, idag ska du ska leda en toppklubb i Sverige, så är det viktigt att du har på något sätt två syften. Du ska självklart vinna matcherna med laget. Det är liksom, det är därför du är anställd och hyrd in då, för att du ska leda laget till seger och vinst. Men samtidigt så för mig personligen så har det varit så att det att utveckla människan runt mig har varit också en väldigt viktig del av tränarrollen då. Det att du får unga spelare till att bli bättre dag för dag. Och det svåraste uppgiften är att få dem bättre i en situation där de kanske inte spelar regulärt. Och så är det de människor du har runt dig, alltså ditt stöttapparat, ditt stöd som du har varje dag i assisterande tränare och fysio. Alla de ska också utvecklas. Alltså, och få till det samarbetet är jätteviktigt för att få ett resultat i laget. Alltså, det är aldrig någon enmansjobb det här. Du är nöjd till att lita på dem du har runt dig och ta fram det bästa i varje individ, så att de kan sköta sin jobb på bäst möjligt sätt. Det är liksom, det är min roll som tränare då.
Du har Malmö FF idag, men har haft flera klubbar som vi i Sverige känner till tidigare. Jag vill först sätta ditt spelarkarriär i perspektiv. Där spelade du Molde i Norge och även i Premier League, Manchester City och Norwich, i huvudsak i alla fall. Vem var den bästa spelaren du mötte?
Totalt genom åren som spelare så är det väl Maradona. Det är väl vanskligt att komma utom honom då. Alltså, men jag tyckte kanske den allra svåraste spelaren internationellt var Karl-Heinz Rummenigge i Västtyskland. I England så var det också väldigt många duktiga spelare i England och Skottland. Alltså, vi var ju uppe mot Kenny Dalglish och Ian Rush regelmässigt på 80-talet. Och de två var väldigt, väldigt duktiga fotbollsspelare. Även Gary Lineker, när han kom upp så var han också en helt exceptionell anfallsspelare. Jag var ju mittback, så jag fick ju möta de duktiga anfallsspelarna i England och Skottland på den tiden där. Och de var duktiga. Det synd att säga det, men jag kan inte, idag så får inte unga skotska och engelska pojkar, de får inte spela i Premier League. På grund av att det är hela världen som sitt nedslagsfält. Och det gör också att landslagen blir sämre.
Är du nöjd med din aktiva karriär?
Ja då, det kunde alltid, och det är sånt du tänker på. Jag var lat då. Jag hade talang, men jag orkade inte träna. Det kanske därför jag blev tränare, för att kompensera för det. Men jag blev förtalt av min U21 landslagstränare att nu måste du ivareta ditt talent. För jag var bara en glad kille som gillade att spela fotboll och var egentligen lite lat i sig själv. Och talanget brakte mig framöver då, men kunde säkert fått mycket mer ut av det. Vi ska gå tillbaka till den tiden.
Mm, tillbaka till nutid och dagen då. För bara något år sedan så sa du följande citat: det är chanslöst att jag tränar igen, beslutet är taget. Det finns ingenting som kan få mig tillbaka, inte ens Real Madrid.
Jag ska komma Malmö.
Och nu är du tillbaka i Malmö, berätta.
Nej, det var, alltså, jag var lite trött på det hela. Ville efter många år, alltså runt i Norden då som tränare så, och 5 år i landslaget så... Så var jag nog lite trött på det livet och ville ta det lite lugnare. Du hade fått barnbarn och familj och de krävde sitt. Min son fick ett handikappat barn faktiskt också i den perioden. Det gjorde också den beslutningen lätt. Men han var faktiskt en av dem som sa att jag borde komma tillbaka igen på tränarbänken. För jag var ovant med att när det blir helg så går du ner i varv. Du tar ledig. Det blev som ett långt semester från fredag till måndag. Det har jag aldrig haft i mitt liv. Jag girade upp i helgen och då var det match. Så det blev lite sån... det blev på många måter ett sauna, ett eller annat narkotikum. Jag gick ju på matchen till Molde och tittade på dem. Men det gav mig inte så mycket. Men det var cupfinalen. Jag var på cupfinalen och jobbade för NRK. Så mellan Molde och Rosenborg så var det stämning och det betydde mycket. Och då blev jag riktigt tagen av det här igen. Alltså. Men jag sökte inte till någon klubb eller ville försöka komma tillbaka i fotbollen. Det var en tillfällighet, så ringde Malmö.
Vet du vart du var på listan där på Malmös potentiella tränare?
Det vet jag inte. Jag har ingen aning en gång. Alltså, jag tror aldrig att man ska söka eller finna ut av det heller. Jag tror att visst man får möjligheten att ta en jobb, ska han ta jobben någon. Man vet aldrig om man är överst på listan eller nederst på listan. Det är inte varit så upptagen av det i andra jobbar jag har haft heller. För det att när du får den förfrågan så kan många folk säga nej. Och så får du möjligheten och då måste du göra det bästa ut av det.
Du har vunnit titlar med Molde, Helsingborg, Brøndby och Rosenborg. Du har även varit förbundskapten i Norge som du berättar. Hur rankar du dig bland nordiska tränare?
Nej, det är väldigt svårt att ranka sig själv. Alltså, jag tycker det får väl till andra att göra. Alltså, det enda jag vet att det är väldigt få som har gjort det i Norden. Då. Men det är inte alla som får lov att försöka heller i alla länder. Då. Alltså, jag var ju heldig som... Jag kom till Helsingborg i en period där Helsingborg var på många måter redo för att vinna ting. Och det är också timing i det här som är viktigt. Då. Brøndby var ju en etablerad toppklubb. Rosenborg var en etablerad toppklubb, men det att få lov att komma in och träna toppklubbar, det är en sak som i sig själv kan vara svårt för tränaren. Och det är också svårt för en tränare att ta en helt okänt liten klubb upp till att vinna en titel. Sån sätt så var vi nära i Molde i 95 år. Jag hade Ole Gunnar Solskjær och de killarna där, då var vi kom gott igång, men vi var så unga att vi hade ingen chans mot Rosenborg i det långa löp.
Vem tycker du är den bästa tränaren i Norden i modern tid? Har du någon känsla för det?
Det är väldigt svårt tycker jag att rangera någon. Alltså det har varit många duktiga tränare. Alltså det var tränare som, alltså när vi går lite tillbaka i tid, så var det tränare som har tagit fram Göteborg och Malmö till stora triumfer i Europa. Och så har det varit duktiga landslagstränare i Sverige. Jag tycker kanske att Lagerbäck, Söderberg är bland de främsta.
Mårten Olsen kanske?
Ja, Mårten får så att han också, men Lagerbäck Söderberg, alltså, de stod för någonting med Sverige. Alltså, Sverige var regelmässigt inne, och så har det också Tommy Svensson självklart med 94 och bronch. Alltså, svenskarna har varit långt framme. Vi i Norge har lärt mycket fotboll av svenskarna. Vi har Alltså vi hämtade all vår kunskap, alltså Egil Olsen, Andreas Morisbak, Nils Arne Eggen hämtade mycket kunskap på Sverige. De var med som unga killar, så var de med på många mått att lägga grund för den norska tränarutbildningen. Och de tog egentligen all sin kunskap från Sverige.
Tycker du Sven-Göran Eriksson är stor i ett nordiskt perspektiv?
Ja, det måste han vara. Det är klart det med de meriterna som han har, så det är klart. Han tog ju oss i Göteborg till triumf tidigt på 80-talet och spelade faktiskt jag mot dem. Med en träningsmatch med Manchester City. Och så det är Torbjörn Nilsson och allt det där. Så de var duktiga och Svennis var duktig, absolut.
Ståle Solbacken har ju Norge som kan bli någonting. Han är ju relativt ung också. Vad tror du
om
honom?
Ja, Ståle är duktig kille. Han slet ju som de flesta norrmän gör när de kommer till Danmark. Alltså, danskarna har ju på många mått lite speciellt syn på oss norrmän. Vi är inte fotbollsland akkurat då, för dem. Vi är skidåkare. Och Ståle har gjort en jättejobb i FCK och tog dem långt i Champions League. Många mästerskap. Och har nog också fått mycket erfaring från det motsatta som tränaryrke kan ge. Alltså du kan få sparken, alltså i Köln, Wolverhampton. Men han tillbaka igen i FCK och där har han en hög ställning.
När man researchar om dig, Åge, så blir det rätt mycket citat som poppar upp. Här är en till som jag vill läsa upp. Detta blir mitt största uppdrag. Det berättar du när du skulle gå på det här jobbet med Malmö. Kan du inte utveckla vad du menar med det? Du har ju varit överallt i Norden, men du tycker ändå att Malmö är det största uppdraget.
Ja, för det har lite med tradition att göra. För Malmö är ju en stor svensk klubb. En klubb som har vunnit många titlar. En stor förening i nordisk sammanhang. Samtidigt som att det som också ligger i det att kunna försvara en titel är alltid svårt. Och det var svårt i Sverige speciellt. Och därför så vill jag rangera det som ett av de svåraste uppdragen och största uppdrag du har då. Det är att kunna gå in här och så göra en förändring eller göra en grej som ska få oss till att kunna vinna på nytt igen. Och det är en utmaning och det är en svår uppgift.
Vad är det bästa med föreningen tycker du?
Det är att det är en riktig fotbollsförening. Du märkte det. Alltifrån du snackar med Staffan Tapper och Tore Stervin som var med på 79-lagen som var i Europacup-final. Och allt därifrån och nedöver till första plan som vi jobbar på så ligger det en kultur av fotboll i föreningens väggar. Och det är väldigt, väldigt viktigt att ivareta det. Engelsmän har varit väldigt duktiga på det och Malmö FF är duktiga på det.
Hur vill du att Malmö ska spela fotboll?
Vi ska ha ett snabbare spel i regnrättning. Vi ska vara lite rakare i vårt spel. Vi ska inte gå bort ifrån att kunna vara bollhållande och hålla i bollen när det behövs. Men inte i onödan. Så vi finner läge för att när vi ska hugga till och spela snabbt i regnrättning och attackera snabbt. Och när vi spelade Örebro så gjorde vi det första målet är 10 sekunder, det andra är 8 sekunder och det gillar jag.
Det här är en podcast från Expressen.
Vad kan du säga om Rickard Norlings arv? Känner du av det norlingska på något sätt i Malmö FF?
Ja, det absolut. Och det är klart att du vinner allsvenskan och du har ett lag som är mycket bollskicklig och får jag titta ju en hel del på dem innan jag började och så det är viktigt. Det är viktigt att flytta boll. Men jag har alltid sagt att du måste ha en åsikt med att flytta boll. Alltså du kan flytta motståndaren med bollen. Du kan öppna luckor för att spela in emellan. Och du kan bli väldigt duktig på det. Men du har också en viss risiko med att hålla den för länge. Förr eller senare tappar du det. Det lag som har hållit bollen längst tror jag är Leeds United på 70-talet. De har rekorden. Men det är väldigt sällan att det varit så väldigt många minuter för att bli av med dem. Så det är viktigt att bli av med dem på rätt ställe. Hvis man tittar lite på VM nu och ser på fördelningen lite mellan det med att vara bollhållande och vara försvarande och vara inriktad på kontra, så är det en våldsam balans mellan allt. Alltså du kan inte göra för mycket av det mesta. Det säger att du kan inte vara för mycket bollhållande. Du kan inte försvara dig för länge för att det bryts ner till slut. Men du kan vara en mix mellan det att hålla i boll, det att kunna försvara sig effektivt och det att ha snabb attack. Så det hittar den rätta mixen som är riktigt viktig.
Det känns som det inte var ett rått bord du kom till i Malmö. Det var ju en ganska färdig förening, känns det som. Vad kan du säga om det? Att komma till ett dukat bord så? Är det svårt eller är det lätt?
Nej, alltså idag ser jag ingenting som är statiskt. Alltså för det att vi har ju, sedan jag kom så har vi ju tappat spelare. Alltså spelare går ju hela tiden. Det är det svåra för svenska topplag. De måste sälja för att kunna säkra sin ekonomi. Och det betyder att det blir av med duktiga spelare. Och då gäller det att ha balans och fylla på med nya utifrån och ha en god scouting och en god logistik på det. Men så absolut, spelarna var duktiga. Det är unga spelare. Det är en fantastiskt fin spelargrupp. De är järriga och de vill nog och de tränar gott varje dag. Så jag har varit väldigt sån positiv. Jag visste om det för att jag har tränat svenska lag innan, så jag vet ju att svenskarna har en väldigt till bra träningskultur och är bra killar att träna. Alltså ödmjuka, vill bli bättre, bra tålamod. Så det finns mycket, mycket bra i de svenska lagen, de svenska killarna.
Jag har intervjuat Pelle Olsson, Djurgårdens tränare, i den här serien. Han är kamrer. Då pratar vi om hur det påverkade hans faktiska tränargärning. Du är utbildad revisor. Kan din eventuella då, känsla för siffror och matematik eller vad man nu var bra på där spåras i ditt tränarskap på något sätt?
Jag vet faktiskt inte. Jag är ju väldigt, väldigt... Jag kanske är mer inför geometrin, tror jag. Jag tror det är fint på att ting hänger samman också. Och det är väldigt viktigt. Ja, vinklar är viktigt i fotboll. Trekanter, vinklar är mycket, mycket viktigt. Mycket viktigt att hitta rätt där. Och jag brukar ofta det i förhållande till spelaren inbjudes. Alltså för att både i förhållande till passningsövningar och visa liksom vad som är viktigt. Vad är rätt vinkel att vara i för att köra i positioner. Det är väldigt, väldigt viktigt att hitta det. Alltså det på många måter du kan se att enkelte spelare, de hittar ting väldigt naturligt. För att de har den naturliga begåvelsen av att spela fotboll. Men så andra måste du kanske coacha och lära till att ha den rätt vinkel både på kropp och i förhållande till medspelare. För att kunna spela snabbt och kunna observera det som är runt det. Så det är i alla fall väldigt viktigt i förhållande till med. Men jag personligen är kanske det att jag blev revisor. Det tror jag är mer en tillfällighet än att jag blev fotbolltränare. Också. För det att jag visste egentligen inte vad jag skulle bli. Och så hade jag liksom lite intresse för siffror och den biten. Och så blev jag det. Men den största intressen låg ju i fotbollen. Och den största intressen men där är ju egentligen att se på hur människor utvecklas. Alltså det är ju det som är så fascinerande. Och du får lov att vara fotbolltränare, du kommer in i en ung människas liv då. Och du glömmer av och till hur unga dessa killarna egentligen är då. Att de är 20-21 år gamla och de ska lära mycket i livet. Och så får du chans att ge dem en ballast då. Och det är en chans som de inte må lag att gå från där som tränare. Alltså. Så inte det bara då att göra dem till bättre fotbollsspelare, men att göra dem till bättre människor.
Du känner viktigt. Att du coachar dem i livet också?
Det är viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Hela vägen att ha koll på dem, om de mår bra, om de har det bra. För en spelare som inte har det bra kan inte prestera. Så du måste ha den balansen i livet. Och det, jag tror allt i livet handlar om balans. Alltså du ska ha lagom. Alltså du ska ha inte för mycket och inte för lite, men du ska ha lagom till att växa in i en karriär, växa in i ett fotbollsliv. Så det är en viktig jobb vi tränare har faktiskt i samfunnet idag. När vi är så heldiga att vi får dessa killarna in i vår idrottsvärlden. Så det är väldigt viktigt att vi i varje tar dem på ett bra sätt så vi får bra killar utav dem. Det är mycket, mycket viktigt.
Men du vet vart dina spelare bor, om de har fru och barn och flickvän och sådär. Du vet allt det.
Ja,
om
det
dem.
Vet jag. Det vet jag.
Du, kan du inte resonera lite kring problematiken med att ha varit med och vunnit och varit förknippad med Helsingborg och nu ha en av ärkerivalerna till Helsingborg?
Jag har egentligen haft den problemställningen innan också, för Molde och Rosenborg är ärkerivaler i Norge. Och vi var alltid tvåa bak Rosenborg i många, många år. Och, innan jag tog landslaget, när jag var i Danmark med Brøndby, så fick jag den möjligheten till att träna Rosenborg. Och då hade Nils Rønningen varit där i 10, 11, 12 år tror jag. Och när vi vunnit 12 raka mästerskap. Och då fick jag känna lite på det, och det att du går till en ärkerival, för de var inte glada. Men det var först och främst supportrarna som inte är glada. Men supportrarna skiftar ju, alltså de som var ärkesupportrar i i Helsingborg i 99 när vi vant. De är ju 15 år äldre. Och de som är supporter idag är kanske 15 år. Eller mellan 15 och 20 år. Och de har ingen förhåll till mig. Men de som var där för 15 år sedan, de har ett förhåll till mig. Men jag har faktiskt inte märkt någonting när det har varit i Skåne. Du måste behandla alla lag med respekt. Och kanske speciellt där du har varit själv som tränare. Så har du många kompisar och många som du knyter dig upp emot när du är där. Och det vill jag aldrig förlata, oavsett om du går in i en annan färg och tränar ett annat lag. Så vill du alltid ha dem som vänner. Och det tror jag är väldigt viktigt att förstå. Det är därför jag blir lite sån besviken när du ser på alltså, det där hatet som är mellan supportrar. Alltså, det ska vara rivalisering. Det ska vara att du stödjer ditt eget lag. Du ska inte vara så upptatt av motståndarnas lag. Du ska stödja din egen killar och din egen klubb och din egna färger. Och sen så ska du inte bruka så mycket energi på och källa på de andra. Det är ingen vits. Och jag kan gott förstå det krig i världen och det ser hur lite som ska till mellan supportergrupper, grupperingen. Och det gör mig faktiskt lite trist också. För att vi kan inte fostra eller ha ett samhälle där unga människor blir med sin far och mor på match. Och så står de och hör på allt det skitsnacket som är runt omkring på läktaren. Det borde vi på en måte kunna få en annan form för kontroll eller få det bättre.
Det tror jag många håller med dig om, men faktum är att hatet finns på läktaren ändå. Har du fått känna av hat från Helsingborg?
Nej, absolut inte. Ingenting. Och det är förstås väldigt glad för. Vi var där uppe och spelade på Olympia och som vanligt när du kom på Olympia så blir det gott mottaget. Det är alltså fantastiskt fina människor i Helsingborg. Som det är Malmö. Och det är liksom, de i Helsingborg är upptatt av sin förening. De i Malmö är upptatt av sin förening. Jag har inte i min period som Helsingborg-tränare hört någon i ledelsen till Helsingborg eller administration som snackar skit om Malmö. Och heller inte motsatt. Det är ingen i Malmö som snackar skit om Helsingborg. Och det är jag väldigt glad för. Den rivaliseringen, den ligger på yttersidan. Med de två väldigt bra fotbollsföreningar egentligen som har uppnått mycket. Men det måste man titta på och se att Malmö är ju den storebroren i det här sällskapet. Och Helsingborg kom upp sent på 90-talet faktiskt av. Och när jag var där så var Ingvar Vened ordförare och han har till och med suttit i Malmös styrelse. Och så han var inte så upptatt av det där. Han var upptatt av att bringa Helsingborg fram. Fokus var rätta inåt i klubben. Och det var en tydlig präga också att han var upptatt av att göra Helsingborg god. Och inte titta så mycket på vad det andra gör. Och det tror jag är viktigt i fotboll.
Du har varit inne på det lite nu, men kan du jämföra Malmö och Helsingborg mer på något intressant sätt? Mer än att Malmö är lite större?
Ja, det är inte bara lite större, Malmö är mycket större. Och det är både i stad och i förening. Vi har större resurser och större möjligheter, kort och gott. Men sånt sett så har Helsingborg gjort en fantastisk jobb. Både med sina resultat och sina fotbollsspelare i en längre period. Så det är en fotbollsstad. Och vi ska vara glada för att ha sådana städer i Sverige. För att runt omkring så finns det stora byar eller stora städer som inte har någon fotbollag. Och de har ingen kultur för att få det fram heller. Och därför är det viktigt att vara den kulturen som ligger där. Varje förening är viktig sådan. Stockholm har sina föreningar som är viktiga för Stockholm by. Genom lång tid så har de producerat glädjare och fotbollsspelare och engagemang. Och det är ju det fotbollen skapar då. Skapar glädjare och engagemang. Och så får man enkelte gånger situationer som vi upplevde med Djurgården i Helsingborg. Men det är helvis långt emellan och jag hoppas aldrig vi får se det igen.
Är det samma typ av fanbase hos Malmö FF-supportrar jämfört med Helsingborgs?
Jag vet faktiskt väldigt lite om det. För det är att det enda jag kan se stöden på läktaren i Malmö är enorm. Och våra hemmafans är fantastiska. De bär oss fram när vi har känt lite på motgång och få hjälp av dem när vi ska trycka motståndarna på hemmaplan. Det är helt fantastiskt. Den ljusblå väggen som vi spelar mot här, den är väldigt, väldigt fin också. Och det känns väldigt gott. Jag uppfattar dem som väldigt positiva mot eget lag också när det går lite tyngre. Att de lyfter dem fram. Så det är jag mycket, mycket glad för fansen våra.
Enligt din synpunkt, vad är Malmö FFs status ute i Europa?
Det är alltid så att historia är viktig i fotboll. Och det att de har den där Europacup-finalen 1979 ger dem en viss status. Men det är också så att ingen kan leva på historia. Det måste repeteras, det måste vara där varje år. Och en klubb med Malmös störelse borde vara i Europa varje år. Det gäller för så vitt de alla stora svenska klubbar. För att vi måste få upp Sverige sin koefficient. Vi måste få de svenska lagas sidor. Vi måste få dem mindre regelmässigt i Europa så vi kan få vara med och ta del i det ekonomiska fatet som ligger där. Det är det som är viktigt för svensk fotboll.
Det stormade MFF innan du kom dit. Avskräckte det dig på något sätt?
Nej, det gjorde inte det. Alltså, det stormar väl i alla föreningar sånt sett. Men nu vant ju MFF guldet i fjol. Och att det ville vara oenigheter i en fotbollsförening, det är ju inte något nytt så speciellt för mig. Det var uppgiften. Alltså, visst det inte är oenigheter i en förening så, och visst det bara är lugn och ro, så kan det vara lite galt det.
Hur ser ditt och Daniel Anderssons samarbete ut?
Mycket bra. Jag gillar att samarbeta med Daniel och han sköter sin sportchefsroll på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Erfaren kille som har spelat ute och också för det svenska landslaget. Mycket kunskap, också gott intresserad och var delaktig i den vinsten i fjol på tränarsidan. Blandar sig väldigt sällan i det vi gör idag. Jag måste nästan fråga honom också när det diskuterar träning med honom, så kan jag fråga honom lite i förhållande till vad de gjorde året innan och så vidare. Men han är väldigt, han sköter jobbet på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
Åt andra hållet då, lägger du dig i hans jobb så att säga? Vem har sista ordet vid transfers bland annat?
Nej, Daniel frågar alltid mig i förhållande till transfers och i förhållande till spelare ska in. Så det är sånt sätt så tycker jag att vi samverkar mycket, mycket, mycket väl. Alltså.
Om vi tittar på Malmö FF i stort, tycker du att Malmö svarar upp mot förväntningarna de får år på år på år på år? Du var inne på att så att Malmö ska ut i Europa varje gång. Kan du prata lite mer om den där pressen?
Ja, men det är att få byggt upp en kontinuitet på spelarsidan är viktigt. Alltså idag så, jag tror snitt, alltså transaktionstiden på spelare är runt 2 år i Europa idag. På när Bosman-regeln kommer in så blir det svårare och svårare för kontinuitet att ha en spelarstall som du kan bygga upp och hålla samman för att bli jättebra. Det är svårare idag än vart någon gång till att hålla ihop ett lag. Du vill alltid ha en cirkulation av spelare. Och därför så är den logistikbiten där jätteviktig och scoutenbiten viktig. Men du vet också att det tar lite tid. Att ett lag ska sätta samman till att bli riktigt bra så tar det mer än 2 år. Och du vet också att du har det andra som arbetar mot dig, att spelare ofta vill lämna det, vill ut. Och frågar du en spelare så vill han gärna ut och vill ut i Europa och tjäna sina pengar. Det tycker jag är helt naturligt att en spelare vill. Han måste tänka på sig själv och sin egen karriär. Men det viktiga är att han tar det rätta valet. Alltså när i förhållande till, ska han ut för att sitta på bänken så vill det på många måter hans karriär försämras. Ska han ut för att ta ytterligare steg som han bygger. Så det måste bli mycket, mycket bättre i på många måter karriärrådgivning. Alltså de som är agenter eller rådgivare för spelare må bli mycket bättre på det. Inte bara goda på att sälja dem till den första och bästa och skaffa pengar i fickan. Det är en del av jobben, men det är viktigt att bygga en karriär så att du får maximalt ut av dem i åren du har som fotbollsspelare. För i Sverige så läggs det faktiskt väldigt bra till rätte för spelarna. De får en god utbildning i sina föreningar. I Malmö för exempel så får våra spelare en väldigt god utbildning som unga spelare. Som sätter dem i stand till att kunna ta nästa steg. Det är att slå sig in i A-laget. Och när man först har slått sig in i A-laget, så är det runt 20-årsåldern. Så må de vara väldigt, väldigt bevisste på att karriärstegen är vidare för att få maximalt ut av sin karriär.
En spelare som var med och vann med Malmö i fjol är Jilwan Hamad. Han gick till Bundesliga i januari. Jag gissar att det är en spelare som du skulle vilja ha under den här säsongen. Vad tycker du om det steget han gjorde? Var det korrekt?
Det är svårt att kommentera så enkelt, ett enkelt steg. Alltså, Hamad hade varit i Malmö ett antal år och kapten på laget. Och när en Bundesliga-klubb kommer och vill ha det så tycker jag inte det är unaturligt att du säger ja till det. Och sen så vet du att det är tufft där också. Du må jobba stenhårt för att slå dig in i laget. Det blir på många sätt en ny resa då. Men jag tror att han har kapacitet att klara av det. Men jag tror också, hvis du tar för exempel spelare som är i början av 20 år, så bör han kanske hitta rätt i förhållande till att kunna få spela. För speltid är jätteviktigt. Och hvis du då går till en av de stora ligan, så kan det vara svårt att få speltid nog.
Han fick nummer 11 ändå, Hamad, och det upplevde han som någon form av signal, han sagt till mig.
Absolut. Det är en form för anerkännelse i sig själv.
Det blir citatfest här igen. Så här har du sagt en gång i tiden. I Norden omfamnar vi gärna det socialdemokratiska tänket att alla ska få chansen. Men så fungerar det inte i ett lag då. Kan du utveckla det?
Ja, alltså det är ju kanske ment mer i förhållande till hvis du går ner mot alldeles bestämt fotboll då. Vi är väldigt kysta i Sverige, i Norge och Sverige, och vill gärna ha med oss alla. Och det är inte något fel på det, men jag tror i konkurrensidrätt så måste du på en måte dyrka fram de som kan bli då. Alltså det hör så brutalt ut då, men för fotboll spelas ju på alla nivåer, och unga pojkar och flickor spelar fotboll, och för det är skoj och det är roligt och allt det där. Men så kommer det i en fas där du ska börja plocka ut de talenter som verkligen kan bli duktiga. Och det är där vi kanske har lite för socialdemokratiskt tankesätt. Att vi är, du ser oss i skolan där, vi ska liksom ta med alla, och alla ska vara lika, och alla ska ha den samma grå färg. Och det i fotbollens värld, och titta på de kulturen som dyrkar fram de allra bästa fotbollsspelarna, så är det inte så. Där är det nästan som i dyrenes värld alltså. Den starkaste överlever. Den starkaste kommer längst. Och jag tror också att hvis du tar, i Norge så är det så att du får inte konkurrera. Alltså du får inte veta om du vunnit eller tappat, men de vet ändå, de som spelar vet. De kan tälja, vet du, så de vet det. Men det ska inte vara tabeller, det ska inte vara någon som skiljer det. Och jag tycker det är fel, för när jag växte upp så var vi, kom vi välja, hade vi 10 stycken killar som stod där, så valde vi en som skulle välja först och en som skulle välja nummer 2. Och så började vi att plocka spelare. Och så stod det alltid en kvar. Men han kunde gott vara duktig i matematik eller andra ting, men kanske inte i fotboll. Men han fick vara med och spela. Fick vara med och lira. Och det är det kanske det allra viktigaste. Du får vara med, men på en måte du finner din plats i och du kompisar likväl. Så det handlar inte om det, men jag tror inte ska vi dyrka fram enarna som må vi göra kanske som i musik. Låt den spela mycket. Och kanske lite svårt. Motstånd är träning nämligen.
Du har själv varit politiskt aktiv i Norge i Høyre. Berätta om ditt politiska intresse.
Ja, det var bra. Alltså när det blev valt in som vararepresentant i bystyret i Molde, det var väl på grund av att jag var tränare i Molde och blev ströket uppe på listan. Jag var bara en sån listefylld då. Jag var intresserad i det, för vi fick besök i gymnasiet av Høyre sin ledare i Norge på det tidspunkt på 70-talet. Och han var fascinerande, för att det i Norge var som i Sverige. Alltså Sverige hade Tage Erlander och Norge hade Einar Gerhardsen, som socialdemokratiska principer innanför människovärde är väldigt väldigt nyttiga. Och det jag tror också högre, eller det är väl vad är Sverige, Moderaterna,
ja. Ja, det är det.
Ja. De har samma tankegods i människovärde, men de hade kanske en annan ekonomisk tankegång, alltså inte det samma delingsprinciper där som var byggt upp i Sverige och Norge efter krigen. Jag var ju egentligen bara med på jakt efter en annan ekonomisk modell då. All pengeflyt var ju reglerat då. Så att det var, bankerna fick lov att låna ut en pose pengar varje år och inte något mer. Det har ingenting med efterspörsel att göra eller tillbud. Det var bara så mycket för att låna ut och ingenting mer. Så allt var reglerat då. Vi hade statsmonopol på TV och allt sånt. Allt var reglerat på många mått på en lite sån minikommunistisk världen. Det var det ni var på jakt efter. Det var därför liksom att Moderaterna och Høyre var på många mått. De ville fri pengeflytt. De ville avskaffa monopol. Och i Norge så var vi nästan klart att avskaffa allt. Och bortsett från vinmonopolet. Det har vi ändå som systembolag i Sverige.
Vad säger du om de högervindarna som blåser igenom Europa idag. Det är något helt annat än höjd och moderaterna naturligtvis. Men ja, det finns strömningar på högerkanten som många tycker är obehagliga.
Är din... Det är riktigt obehagligt. För det, att det kommer mer av det felslåtte forskjellige satsningar runt omkring Europa i forhold til økonomisk politik, i forhold til et samfunn som har gjort 25% av Europas ungdommer arbeidsledige. Noe som er otäckt og skummelt, tycker jag. Fordi at det var det samme på 30-tallet når Adolf Hitler kom til makten i Tyskland. Utnyttet den store depressionen som var den gangen, stor arbeidsledighet. Startet rustningsindustri. Og fikk folk in på fullständigt fel kurs, så det må aldri hende igjen. Altså, selv om historien gjentar seg, så må det aldri hende igjen. Fordi at det, å stoppe den all form for altså det er två ting som gjør meg lite skremt i dag. Det er, som du sier, altså det er den, altså høyre ekstremister og ungdommer uten arbeid. Og så er det fundamentalister på islamsiden som gjør verden otrygg. Det må verden bekjempe med alle midler.
Upplever du at spelarna har koll på exempelvis at högerextrema partier har nått framgång i Europa?
Jag tror de har det. Vi har varje, vi reser dagen innan till bortamatcherna våra. Vi äter alltid fast frukost klockan 9. Och så har vi quiz nu klockan 10. Och i quizen så ingår allt. Politik, musik, film, fotboll, annan idrott och så vidare. Men också mycket politik. Och man upptäcker att de har en väldigt bra kunskapsnivå och många ting. Jag tror det att politikerna måste hänvända sig mycket till de unga människorna i Sverige och i Norge och i Norden och i andra länder. Försöka att få nå in till dem på ett eller annat sätt, men det kan vara svårt. Dessa killarna som är här från Malmö, de har faktiskt arbete. De arbete är det bästa de kan ha när de spelar fotboll. Så de har ingen bekymmer sånt sett i sitt huvud. Jag tror väldigt många ungdomar i Europa har bekymret sitt huvud och blir dratt mot de krafterna som på många måter kan lova dem något annat. Och det är skummelt. Man måste kunna lova dem någonting som är, för det första, som på många måter ger människa både likevärd och socialdemokratiska princip i förhållande till personer. Och inte någonting som har med skräck och terror att göra. Och det är det som jag fryktar allra mest.
Tror du att dina svenska spelare kommer rösta i riksdagsvalet i hösten?
Det hoppas jag innerligt. I så fall ska jag ge dem besked om att de måste rösta. Eller så kommer de inte på laget.
Ett litet stickspår om politik var det där. Tillbaka nu till fotbollen. Kan du inte tala om balansen mellan att prestera i allsvenskan gentemot att göra en attack emot Champions League eller Europa League då?
Mycket svår uppgift. Det beror också på bredden på spelare. Alltså hur många spelare du har tillgänglig. Hur många kvalitetsspelare du har egentligen råd med att ha i en trupp. Vi har inte den stora bredden som de har i de stora truppen ute. Vi har inte ekonomin heller till att klara av det. Och därför så är det trycket på spelarna är hårt. Vi har spelat 3 matcher i veckan. Vi spelar söndag, onsdag, söndag. Över längre tid. Bara det att komma in, som är avgjort i slutningen av augusti. Det är ganska tufft. Och så får du då forskjellige matcher i Sverige. Allt ifrån konstgras, långa resor. Du ska ut igen och förbereda. Det krävs en väldigt, väldigt fokus på din prestation och din uppgift i laget när du ska in och köra det här. Och det krävs också en viss erfaring med att hantera det. Hur du ska hantera det. Som fotbollsspelare så är du nästan allt, du känner alltid på ett eller annat. Du är nästan aldrig helt frisk. Det är alltid från en blå nagel till en större smäll. Men du måste klara av den biten av. Och det är liksom det är att adrenalinet på många måter tar bort den lilla smärtan du har. Eller du är sår under benen för du har varit på plastgräs och spelat i Sverige på plastgräs. Så ska du ut på en stor arena i Europa och försöka kvala in i världens största turnering. Det är den mentala uppgiften som är den största. Det klarar av det. De är fysiskt bra rustade, men mentalt är inte helt säkert. Det vet du inte för du försöker att nå dit.
Rent konkret så kommer ni sakna Guillermo Molins. Han skadade sig nyligen och är borta när ni ska attackera Europaspel. Vad innebär den förlusten för dig?
För Malmö FF så är det en självklart vi missar vår toppskårare. Missar vår kapten. Missar en med internationell erfaring och en som har en hard skalle. En skalle nog att klara av och vara med till att klara av en sån uppgift. Men det är också viktigt nu att vi på många måter inte har brukat Molin som en excuse för att inte nå det. Och det kan väl lätt vara så att det varje gång vi inte levererar en topprestation att det hans namn blir trukket in. Det måste vi bevisa direkt. Och vi måste börja idag med det. Hur man klarar sig utan. Jag har sagt också att visst du är en trupp som är tät och duktiga så vill du rycka lite närmare, alltså axel mot axel och ta den fighten, kompensera för att du får tape och vara lite grann mer inbitt. Plus att du också får rekrytera in nya killar som kan vara med och se på det här som en jätteutmaning. Och vi hoppas vi kan klara av det också.
Vilka är dina viktigaste spelare inför den här satsningen på Champions League?
Det givetvis det handlar mycket om de rutinerade spelarna. Så Marcus Rosenberg blev ju rekryterad tillbaka för det att han har ju skaffat sig den internationella erfaringen. Och så hade vi någon i vår trupp innan som många måter har mycket rutin och erfaring. För vi har ett ungt lag då. Men Rosenberg är kanske den allra viktigaste mannen vår nu. I förhållande till och det att kunna både berätta till de andra, det att ha varit igenom ting själv gör att vi lättare kan överföra till andra. Alltså han har en mycket, mycket erfaring och så är en sån typ människa också som många måter kan dela av sin erfaring och det är också viktigt.
Känner han till att han är viktig? Har du kommunicerat det för honom?
Ja, Marcus är ju vår nya kapten och det har vi gjort och han blir ju en viktig samtalepartner också för mig då, i förhållande till familj och ting till gruppen. Då.
Vilka andra föreningar tycker du gör ett bra jobb i Sverige om du tittar på Allsvenskan där eller kanske Superettan också?
Men jag tycker att jag alltid är fascinerad av föreningar som på många måter inte har så mycket resurser men så klarar av att vara bland de 16 i Allsvenskan. Det tycker jag alltid är fascinerande. Så jag alltså när du kommer till platser som Mjällby och Gävle så blir du lite fascinerad av hur de arbetar och hur de klarar av det året så. Och det är mycket viktigt för fotbollens utbredelse att små föreningar klarar av att vara med bland de allra största. Det ska inte bara vara en lekplats för de allra största, det ska också vara en lekplats för de minsta men som har duktiga folk som klarar av det med mindre ekonomi och klarar av det att vara bland de bästa lagen i Sverige. Det står respekt av det.
Vart vill du placera Malmö i hierarkin över 20-25 års period?
Tänker du i Sverige då?
Ja.
Nej, det vill jag placera helt i toppen. Alltså där är ju, och det sägs lite sånt själv, alltså det är liksom, där ligger ju Göteborg, där är Malmö, där är AIK, Djurgården, alltså de två stora Stockholmsklubbarna. Och man har inte blivit för närmare i Hammarby, vi ska inte ta med dem, men de har varit där de också. De har gett sitt bidrag. Och hvis man först snackar om fanskare och viktigheten av det i Allsvenskan så är det viktigt att få Hammarby tillbaka igen. För att jag var och tittade på en cupmatch här mot Ängelholm och det var 9-10 000 i Tele2 Arena. Det är helt fantastiskt. Alltså det att de har den fanskaren, det är också, det syns det är kul. Alltså. De är otroligt viktiga för Hammarby tillbaka.
Hur ser Malmös 10-åriga strategi ut?
Jag har inte sett så långt så på den 10-åriga strategin. Jag vet att den strategin som uttalar man om, den är baserad på att få skaffa ett tryggt ekonomiskt grundlag. Alltså. Jag tror det är viktigt för alla föreningar. Där ska styre och föreningen ha honnör för att de har blivit väldigt, väldigt noggrann på att passa på ekonomi. Då. Och det vet man. Det att jag ser det i Norge nu med en överraskning efter det andra, så plötsligt så saknar Lilleström 30 miljoner och Vålerenga 22 miljoner och Brann ett uttal miljoner och alla saknar miljoner. Och det är överbudgetering. Då är det för många tillskurar, för mycket marknadskron in och för lite spelarförsäljning som gör det. Och där må jag säga att Malmö har på många måter varit väldigt, väldigt noggrann också i förhållande till att inte gå sig helt bort. Och så, vi kunde satsa kolossalt innanför Champions League och säga att vi måste ha en det. Och bruka x antal miljoner på det och så kommer du inte in i Champions League. Då får du inte den gevinsten. Och då har du problem. Då har du problem direkt. Så jag tycker de ska ha honnör för att de passar på pengebruken på en förnuftig måte.
Jag intervjuade Rickard Norling 2012. Han är ju uppskattad i Malmö. Mm. Tror du att han kan komma tillbaka till föreningen i något läge?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag känner för lite till Rickards sitt arbete med och runt Malmö när han var där. Det känner jag för lite till. Vi mötte dem en gång med Helsingborg i 2012. En jättebra fotbollsmatch. Men bortsett från det så känner jag troligen så vill han säkert komma tillbaka till Stockholm. Kanske innan.
Är det någonting du vet eller?
Nej. Absolut inte. Nej. Jag såg bara ett intervju med Andreas Alm som sagt att det nästa AIK-tränare vill bli Rickard Norling. Det var liksom så. Det såg så bestämt ut. Det såg som Andreas Alm hade ansett han.
Du, om vi pratar om svenska klubbar och bristen av att nå Champions League, om man ska uttrycka mig så. Sista laget som var där var Helsingborg i början av 2000-talet. Hur tycker du är den bästa idén för svenska klubbar att nå Champions League? Ska man ha en modell som i Danmark och Norge, det vill säga en dominant i form av FCK och Rosenborg exempelvis? Eller ska man ha spread på ligan som vi har i Allsvenskan och ett lag kommer upp varje år? Du har ju varit i den här klubben exempelvis i Rosenborg. Berätta om hur vi ska göra i Sverige för att få komma dit.
Det finns ingen facit svar på det där. Jag tror att allsvenska intressen håller sig uppe med att mästrarna flyttar lite runt. Det tror jag. Alltså det som kan vara farligt i en liga att ett lag blir för suveränt blir att du tappar lite intressen runt det, den competitionen som är där med att bli mästare. Då. Det är trots allt en stor grej att bli mästare i ditt eget land. Om man inte missar det. Och i Norge så var det ju så att Rosenborg var så dominant. När jag var där i 2003 så vann de med 15 poäng alltså. Och då var det fyra matcher innan serien var slut så var det avgjort. Och det där kan vara lite farligt. Men samtidigt så bygger du upp en väldigt segersmaskin då, som blir van med att vinna. Och det, vi snackar lite grann om det i Malmö också. Du måste bli van med att vinna. Det är en kunst det att lära sig att vinna. För du kan liksom, de lagen som inte vinner, de stora lagen som borde vinna, de förlorar poäng mot bottenlagen. Och det är inte något gott tecken. Då blir du inte mästare. Alltså, du kan inte bara gira dig upp när du ser att du ska spela mot en bra motståndare. Du måste kunna hantera alla typer av motståndare. Du måste bli van med att vinna. Spelare måste få vinnerinstinkter in om sin hud. Och inte gå på banan och tro att ting går av sig själv. Du ställer ut skorna. Och det där är jätteviktigt. I Danmark sa de att vi snackar om hur man ska utveckla spelare. Vi har en teknisk skola på spelarna. Och så är det som när du utvecklar fotbollsspelare att du blir fortalt spelbollen ditt. Eller du ser att jag vill spela bollen ditt. Och i Danmark var den väldigt upptatt på den. Den instruktionsmetoden var det inte så här glad. Det är väl glad i den kreativa metoden, det du ser själv och spelar bollen ditt. Samtidigt som att de sa att vi måste lära mig vinna. Vi måste lära mig vinna. Tidig ålder. Lära mig vinna. Och det var liksom, och jag har aldrig tänkt på det så mycket, men man kan tänka på Sverige och Norge är lik, som människorna är ganska lik och bakgrunden är lik. I Danmark är mycket mer individualister. De är mer liberala i sitt tankesätt. Och alltid varit det också sin kultur. Och där ligger nog mycket av fotbollen med också, att de är mycket mer liberal i sitt huvud. Alltså de ser på den kreativa modellen. Plus det att de har det där ego, att det är jag vill bli bäst, lär dem att vinna. Det är det vi lever av i fotboll, att vinna. Och det är lite intressant faktiskt också, den mixen. Bara i Norden, bara inför de tre länderna som ligger tätt på, så har du forskjelliga tankesätt. Då. Där vi som är linka upp mot varandra allra mest, vi är likaste. Så jag tror det att det, på din fråga om hur man ska göra det, så tror jag att svårigheten vill ligga där i lång tid framöver. För Du kan gärna få ett lokomotiv, men du måste bygga ett ekonomiskt muskler för att klara av det. Och det är ingen stor skillnad på Money League och på de fyra semifinalisterna i Champions League. Det är stort sett detsamma. Det är två spanska lag och så kan det vara ett engelskt, tysk lag där. Det är de som kanske omsätter mest pengar också, som är där.
Det är ju en sorg att vi inte får in svenska lag i Champions League. Är det orealistiskt att tro att vi ska få det?
Nej, det är alltid lov att hoppas. I fotboll är allt möjligt. Och det fascinerar med fotboll, du vet inte helt säkert. Och det tror vi ska hålla på det.
Tror du att Malmö FF klarar det i år?
Jag är nöjd, jag tror det. Jag är nöjd, jag tror det. Och vi ska, alltså, jag hoppas det är en av orsakerna till att de valde att ta med som tränare. För att jag har väl runt 100 internationella matcher, sånt sett, med landslag och klubblag. Och det är klart, du måste ha spelare, du måste ha både lite tur och lite träff med allt du gör för att nå dit. Men jag tror det att det på en bra dag där vi lyckas taktiskt och så kan vi ta oss in i Champions League.
Du spelar fotboll med Norges största krimförfattare Jo Nesbø på din tid. Läser du hans litteratur?
Ja, det gör det. Jo fascinerar mig, människa på alla möjliga sätt. Han duktig fotbollsspelare, men har dålig knä. Så han måtte gi seg tidlig. Han var toppskårer på juniorlaget i 78 og var med på treningslegeret til Nederland den gangen. Sammen med oss som var seniorer. Han er dyktig musiker. Dyktig forfattere. Fantastisk dyktig forfattere.
Er du interessert av litteratur og musik?
Ja, det gjør jeg. Jeg holder på med en bok nå som väldigt väldigt. Jag tror det är australiensisk författare. Vi blev anbefalt den boken. Det handlar om en som rymde från fängelse i Australien. Tog sig till New Zealand och han var förbrytare, heroinmissbruk och förbrytelse, förfalskning och kom till Indien, så till Bombay då. Så beskriver han Bombays undervärld och hamnade in där, blev kompis med mafiabossen i Bombay och är med och levererar vapen till gerillan i Afghanistan. Väldigt, alltså en fantastisk beskrivelse, 900 sidor. Och ja, alltså det är lite som politik då och lite historia, lite politik och inte minst det när du läser en bok och du kan känna liksom, du känner duften av duften i Bombay, kan du känna när du läser den boken här, alltså det är fantastiskt. Jag gillar det. Det är väldigt fin. Alltså alla färger fin måte kan du se och dyrka din egen kreativitet på, du kan sätta färger på alla ting och forma din egna människa. Det är därför ofta filmer inte blir så bra som böcker. Alltså. Men jag gillar att läsa och först och främst det, för att det ger mig en sån distans till andra ting. Då.
Läser dina spelare mycket?
Jo, det tror jag skiljer sig väldigt mycket från spelare till spelare faktiskt. Jag tror en del av dem gör det. Jag tittar på flyget så. Jag satt samman med Filip Elander på väg till Stockholm. Han satt och läste den sista från Lapidus, den VIP room. Ja, sista från han då. Jag har läst hans sina snabba cash också. Och det är han också en duktig författare. Men jag tycker det är viktigt. Alltså det är liksom, det kan vara allt från krim till historiska romaner till, men jag är rätt och färdig med Ken Follett nu, liksom vinter över Europa och det är lite det som du nämnt i sted i förhåll till de vindarna som blåser och de starka högre krafterna som kan komma till makten vid lite dåliga tider. Det är igen ett frågetecken och igen och passa på, gäller att passa på.
Om du fick plocka en annan spelare från de allsvenska klubbarna till Malmö FF, vilken hade det blivit då? Hypotetiskt.
Jag vill inte plocka någon. Jag har alla de bästa killarna i Malmö.
Måste Malmö FF förstärka för att kunna satsa mot Europa på ett rätt sätt?
Det tror jag är riktigt att vi måste. Alltså, istället för att säga förstärka så vill vi bruka ordet hellre utöka bredden i den truppen. Alltså, vi försöker nog att få la mest möjligt av våra spelare att spela. Också de unga, alltså underväxt, så att vi kan utveckla dem. Och då handlar det mer om att det och vara i en trupp och en bredd som har den bredden som gör att vi kan använda flera spelare. Det är otroligt viktigt i en färd mot Europa. För Du ska spela mycket matcher och du klarar inte av alla dina matcher på en gång.
Vad gör du om 10 år, Åge?
Jag hoppas i livet. Det är nästan så. Kan jag förbara min hälsa så det är nästan jag hoppar på.
Hur tycker du att man ska minnas din idrottsgärning om 30 år, 40 år?
Nej, det tycker jag är svårt att svara på. För det, jag hoppas bara att de spelarna jag har haft, de människorna jag har varit nära, som känner, de känner mig allra bäst. Du kan ju på många måter bli presenterat genom avisan på ett sätt som får folk till att tro en ting om det och så tror någon annan en annan ting om det. Men jag tror att det är viktigt för mig att familjen känner mig väldigt gott. Att det är viktigt för mig att de har ett bra intryck av det. Och så att de spelare som har varit nära undervägs, att de har en bra känsla av det. Att de har det som tränare. Det är det enaste. Allt det andra är egentligen oväsentligt för mig. Men det viktigaste är att de som jag har tränat, att de har likt det och de gillar det som person eller som tränare. Det är det viktigaste för mig.
Finns det någon möjlighet att du skulle ta över det svenska landslaget om du fick frågan?
Det var ett hypotetiskt spörsmål. Ja, det är intressant att ha gjort det då.
Åge Hareide, tusen tack för att ställa upp.
Tack själv.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Och på iTunes.